Hej och välkomna till avsnitt 1245 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om det senaste i USA och ja, du kan börja med någonting.
Ja, vi kan köra ett par snabbisar här. Rudy Giuliani, som vi har pratat om mycket, han har testats positiv för coronavirus. Så det är var och varannan ny person här i USA som har corona. Och vi pratar mycket om det här med att, vi pratar om det från podden, att Trump vill ju stänga nere. Han vill ju avsluta de här rasistiska, vad ska man säga, utbildningarna då, som gör att man ska i princip rasistförklara massa vita i princip. Det går ut på att man inte ska få göra sånt. Men i alla fall, I San Diego så var skollärare, vanliga skollärare, de var tvingade att gå till vita skollärare, var tvungna att gå till en specialträning där man skulle lära sig om vitt privilegium, white privilege, som gick ut på att helt enkelt, som gick ut på att rasistförklara vita lärare, tala om vilka fruktansvärt hemska rasister de är.
Helt otroligt. Och
det är liksom det liksom har slagit liksom helt slint nu. Det är liksom USA är nu att nu gäller det liksom proppa upp vita i ett rum och då ska det då stå ett par svarta och tala om hur fruktansvärda, hemska vita människor egentligen är, att de är rasistiska och allt det där. Och det är precis samma personer då som citattecken då utbildar i det där, som samtidigt säger att vi är de toleranta och vi måste liksom trumpa den som var splittra landet och vi är de toleranta och så vidare, va. Det här är någonting som media aldrig vågar prata om, hur otroligt splittrande det här är för landet, därför att det är liksom fel personer och fel grupper som gör det här för att mainstream media i USA ska våga ta upp det.
Sa du att det var i Kalifornien eller bara i San Diego?
San Diego bara, det var lärare i skoldistrikter i San Diego, Kalifornien.
Ja, gällande Kalifornien då, jag kan säga att det är ju lockdowns nu på många håll i USA, du kan säkert detaljerna bättre än jag, Björn, men det som framförallt är intressant är att nu är det betydligt fler protester överallt mot de här lockdowns än det var i våras, för då visste inte så många, man visste inte så mycket om lockdowns, vad det innebar, och man visste inte så mycket om coronan heller, men nu är man mindre rädd för coronan än vad man då, för vi vet mer, och man är mycket mer skeptisk till lockdowns, för man har redan upplevt en gång. Så kan du berätta lite grann om de här protesterna?
Ja, det är ju det att folk helt enkelt struntar i de här lockdowns. Man bryr sig inte om det. Jag nämnde det i förra podden också, att det var ju något helt län då i Kalifornien där polisen blåvägrar att verkställa de här lockdowns. Så det är politiker då som sitter i själva då, vi pratar om det också, de hycklar själva, de kräver lockdowns, men de själva går ut och gör vad de vill och bryter sig mot sina egna regler, va? Men vanliga människor på gator och torg, de bryr sig inte. Och en stor anledning är ju för det att de måste ju tjäna sig lever och måste ju sätta mat på bordet, va? Så att de här lockdown, det fungerar inte i praktiken, och jag nämnde det i förra podden med att det går inte att göra sånt här i USA för amerikaner. Så fort det blir tvång så vägrar folk av princip. Det är bättre att göra som man har gjort här i Vermont, uppmuntra människor och be dem hjälpa till så mycket det går, då ställer folk upp. Men vi ser det runt om i USA, jag menar Kalifornien, så det är ju lockdown nu. Gavin Newsom då, som är guvernör, vill ju låsa ner alltihopa, va? Men det kommer ju inte fungera. Då är ju frågan det också. De här som protesterar, vi har ju sett det hyckleriet förut också, va? Det är också folk som förbaskade på, va? Att ni kräver att jag ska göra en lockdown, jag får inte gå ut och arbeta, men när de här Black Lives Matter ute på gator och torg och vänster ute på gator och torg, precis det vi har pratat om förut, och liksom ställer till bråk och elände och håller på och river ner städer, då bryr ni inte om det överhuvudtaget, va? Så folk liksom ser det där hyckleriet helt enkelt, och man struntar i som att man bryr sig inte längre om, man har väldigt liten respekt för de där politikerna, därför att mycket av det beror på att det är som tyckleri helt enkelt. Man bryr sig inte längre.
Nej. Och nu börjar vi ju sakta få se övergången från Trump till Biden då. Alltså Trump, han har ju sagt att jag är emot lockdowns. Om jag blir president så kommer jag fortsätta vara emot lockdowns. Biden har ju pratat på helt motsatt sätt. Och en annan sak jag nu har läst också, det är att de här migrantkaravanerna genom Latinamerika mot USA, som fanns ju många sådana när Obama var president och Biden vicepresident. Men när Trump kom till makten så tog de i princip tvärslut. Därför att Trump, han byggde muren och han införde tuffare gränspolitik. Nu läste jag att det är nya migrantkaravaner på gång genom Latinamerika, för de har hört att nu kommer det att gå och komma in i USA igen. Och om det är sant och hur många som kommer vet jag inte, men tydligen så har man skickat, det har kommit en ny signal från USA.
Självklart, jag menar, så enkelt är det ju bara. Migranterna håller ju reda på vem det är som blir president, va? Det Trump gjorde var att han sände ju signalpolitik, och han fick ju också hjälp av Mexiko, så vi pratade om det förut, mexikanska regeringen. De satte ju stopp för migrantkaravanerna i södra Mexiko, vid den södra mexikanska gränsen mot Latinamerika. Det var ju någonting som Trump i princip krävde, va? om det inte finns något krav på att Mexiko ska göra det, för det kostar ju Mexiko pengar. Om det inte finns något krav på att Mexiko ska göra det, så tvivlar jag på att Mexiko kommer att göra det frivilligt, va? Så att om Biden då, som är svagare, kommer att bli en svagare president, han kommer förmodligen inte att ställa samma krav. Och då tycker ju Mexiko, då är det ju strunt samma, va? Problemet för Mexiko är att när de promenerar rakt, vi pratar ju alltså om stora karavaner som bokstavligen promenerar till fots. Det Mexiko gjorde innan Trump satte ner foten, det var ju att Mexiko hjälpte ju till. Mexiko vill ju inte att det ska komma hundratusentals människor med fot att promenera där, för att de ställer ju till massa problem i Mexiko, va? Så det Mexiko gjorde innan Trump satte ner foten, det var ju att Mexiko satte in dem i bussar och tåg för att bussa upp dem till gränsen och köra tåg upp dem till gränsen för att det skulle gå fortare för dem helt enkelt, va? Så jag tror vi kommer att hamna där igen när Mexiko kommer helt enkelt tycka att okej, Biden bryr sig inte längre. Karavanerna kommer att komma, det kostar oss för mycket pengar, vi kommer bara att sätta dem på bussar och tåg för att bussa upp dem till gränsen till USA, och så får det bli kaos vid gränsen istället. Så det är där min gissning, det är så det kommer att gå.
Ja, har du något mer?
Jo, vi såg ju att det finns äntligen nu en stor Hollywoodstjärna. Det här är faktiskt ganska bra. Han heter Matthew McConaughey. Han är många känner säkert igen, vilka, han har gjort många filmer i USA, väldigt en A-list star. Han är från Texas i alla fall och verkar vara konservativ, men han har en av de få som har gått ut nu rakt ut och sagt att det är ett oerhört hyckleri bland vänsterliberaler i Hollywood helt enkelt. Mm. Och när han är en viktig röst därför att han är ändå en superstjärna i Hollywood. Och han kallar ju liberaler, han anklagar dem inte för att vara liberaler utan för att vara illiberals, med andra ord för att vara antiliberaler. Och han sa två saker. Nummer ett, liberalerna som påstår sig vara, det var en intervju han gjorde med Russell Brand, en annan skådis, för bara några dagar sedan. Och han konstaterar två saker, precis det du och jag har sagt i podden väldigt mycket. Nummer ett, liberalerna påstår sig för att vara de toleranta, men de är extremt intoleranta när det gäller konservativa. De är bara toleranta så länge du har liberala åsikter eller vänsteråsikter. Är du konservativ så är de extremt intoleranta. Och han sa också att vänsterliberalerna nu som gapar och skriker om att konservativa som inte accepterar valresultatet, att Biden vann, är oerhörda hycklare, därför att det är precis samma vänsterliberaler i Hollywood som har vägrat att acceptera valresultatet sedan 2016 i 4 år. Som andra ord, det är precis det du har pratat om. Så det är i alla fall bra att det finns en konservativ röst nu som är väldigt känd i USA, i Hollywood, som i alla fall har fått nog av det här skiten som pågår med det här hyckleriet i Hollywood helt enkelt.
Mm. Trump är på väg att lämna Vita huset snart, men han har kommit igång med arbetet igen, och idag så pålystes att det har blivit ett nytt fredsavtal, och den här gången mellan Israel och Marocko, och det är alltså det fjärde landet som Israel nu har slutit fred med under Trumps 4 år som president. Så jag menar, det är helt otroligt alltså. Israel, Marocko, fred, och jag tror att Vita huset kommer att komma med något om det ganska snart nu ikväll. Så att
det ska bli intressant att se hur det kommer att fortsätta, därför att han har ju liksom ett land efter det andra har liksom lined up för att skapa fredsavtal. Så det ska bli intressant nu under Biden att se om det kommer att fortsätta eller om det avslutas helt enkelt. Litar man på Biden att han ska kunna fortsätta göra sådana här fredsavtal? Det ska bli intressant att se hur det här kommer att gå helt enkelt.
Verkligen. Har du något mer?
Ja. Trump skrev på en executive order att amerikansk Pfizer, som då det är det här att amerikansk företag och de samarbetar med biotech som är från Tyskland, om jag förstår det rätt. I alla fall, han skrev en executive order att Pfizers, eftersom det är amerikanskt företag, så måste Pfizer, USA måste få tillgång och att köpa helt enkelt och vaccinera amerikaner först och främst. Så att han har skrivit en executive order att all vaccination som Pfizer gör här i USA måste gå till amerikanska. Så att naturligtvis får de betalt för det, va? Men att Pfizer kommer att stoppas för att sälja det internationellt, utan måste bara sälja det inom USA nu först.
Ja, just det. Okej. Okay. Ja, det var intressant. Okej. Något mer?
Ja. Vi har ju pratat om det här att Biden sitter ju i en jäkla rävsax för att svarta kräver att det ska vara en massa svarta i hans regering, och latinamerikaner, det ska måste vara latinamerikaner, och kvinnor tycker att det ska vara många kvinnor. Och så. Det finns oerhörda krav på att det ska vara all den här mångfalden, och till sist finns det inte tillräckligt många ministerposter i en regering för att kunna fylla de här kvoterna för identitetspolitiken helt enkelt, va? Så Joe Biden hade ju då utsett en kvinna som skulle bli försvarsminister helt enkelt. Hon hette Michelle Flournoy. Och då blev ju kvinnorna, det var den första kvinnliga försvarsministern någonsin här i USA, var det ju tänkt då. Så att då var ju kvinnoorganisationer här var jätteglada över det, va. Men då började ju svarta här i USA istället trycka på och tyckte att det var ju hemskt att det skulle vara en vit kvinna, för de var vit kvinnor då. Så nu började svarta trycka på i USA. Så Biden vek sig och nu ska han anställa istället en svart man som försvarsminister istället, va? Och svarta tycker det här är jättebra. Och många kvinnoorganisationer som, och feministiska organisationer är rosenrasande nu. Därför att nu blev det en man istället för en kvinna. Va? Och då är vi liksom tillbaka i det här. Va? Att vi bråkar och gapar och håller på. Att det kommer att bli omöjligt för Biden att tillfredsställa alla. Punkt. Slut. Ja. Och, det här var också intressant. Biden, för bara tala om ytterligare ministerposition här. Han vill anställa en vit man som sin jordbruksminister. Tom Vilsack, som ska då bli jordbruksminister här i USA. Och Tom Vilsack är en vit man. Och vi pratade förra podden, ett par podder sen, om att Biden ville då göra en massa svarta nu till att de ska bli jordbrukare i USA. Så nu i alla fall så många svarta organisationer här i USA är rosenrasande på Biden därför att han anställer en vit man som jordbruksminister istället för en svart man som då ska leda arbetet att göra de svarta till jordbruk, till bönder helt enkelt. Va? Så att gång efter gång efter gång så vad Biden än gör så blir det brakfel hos en stor grupp som hjälpte honom att vinna valet.
Kommer han att backa om Tom Vilsack, tror du?
Jag har ingen aning. Det här är som röra. Alltså jag har ingen aning. Jag tror att vem som helst kan gissa vad som helst, för det är ingen riktigt vet. Han backar, han kommer förmodligen att behöva backa, det tror jag. Så att det är den enda soppa av alltihopa det här helt enkelt.
Ja, en annan sak som kan nämnas då på tal om den soppa som Biden befinner sig i. Hans son Hunter Biden, det var ju så otroligt mycket prat om honom. Ett tag i alla fall under presidentvalet, sen så droppades det helt. Men nu så har, nu har media öppnat upp. Alltså mainstream media, de försökte förmodligen dölja det här. Men Hunter Biden, han utreds för jättemånga saker. Och en utredning började i Delaware redan 2018. Och det var väldigt mycket involvering med Kina och såna saker. Och nu har man uppdagat ännu mer, eller lagt fram det i offentligheten i alla fall. Så att han verkar vara i riktigt mycket klister, Hunter Biden. Det är inte bara liksom något påhitt som Trump-kampanjen hittade på, utan han har problem.
Ja, det här var ju till och med, det här är ju en special counsel nu som ska utses. Det är liknande då som det här hoax då som gjordes mot Donald Trump, det här med Ryssland och allt, det är en special counsel under Robert Mueller. Det ska vara en special counsel som kan nu börja utreda Hunter Biden. Vi nämnde ju då, om du minns för ett par poddar sedan, att 17% av amerikanska folket ångrar sitt val av Joe Biden. Och en stor anledning var att de kände inte tillräckligt mycket om Hunter Biden. Media lyckades verkligen lägga locket på den här historien som nu håller på att riktigt smälla upp som en rejäl bomb. På allvar alltså. Så att vi verkligen ser hur media i USA mörklade någonting som gjorde att 17% av väljarna förmodligen skulle inte röstat alls eller rösta på Donald Trump istället. Media påverkar det här valet oerhört genom att mörklägga en oerhört stor story som är jätteviktig om Joe Bidens familj helt enkelt. Och det är ju fruktansvärt. Så när vi pratar om att helt enkelt influence och liksom ha inflytande över ett val, så man kan säga att media hjälpte Biden att vinna valet. Det är inget snack om det.
En annan sak också, det är så här man pratar ofta om, eller i media i alla fall, och svensk media i synnerhet, man är rädd för att republikanerna ska ställa till våld och att de är så intoleranta och såna saker. Och vi som är med oss som stöder republikanerna, vi tycker motsatsen, att demokraterna är mycket värre, och jag gör definitivt det. Och nu har det kommit upp ett nytt exempel här, och det är en delstatskongresskvinna i Michigan som sitter i House of Representatives i Michigan. Hon heter Cynthia Johnson, och hon gjorde ett Facebook-inlägg häromdagen där hon rantade jättehårt mot Trump-anhängare och sa att ni ska få liksom vänta så ska ni få se vad som kan hända ungefär. Alltså det beror på hur man tolkar det hela, men många menade att det här var i princip en uppmaning till våld, att man skulle liksom bruka våld mot Trump-anhängare. Hon förnekade själv när hon konfronteras med det, men det är svårt att inte tolka hennes ord som väldigt aggressivt och att det var liksom en initiering till våld där. Och nu har hon har blivit straffad ändå av The Speaker of the House då där i Michigan, som har tagit bort henne från alla platser i olika kommittéer och sådana saker, så det är bra. Men ännu ett exempel på liksom det här vänsterliberala demokratiska hatet som, alltså, de lyckas aldrig sätta spärr för sig själv ungefär.
Och det är ju så här vi har sett förut med kända demokratiska höga politiker. Var det Maxine Waters är ju en till exempel som stod och gapade att vi måste dunka skiten ur alla, bokstavligen dunka skiten ur alla konservativa. Och många demokrater och Alexandria Ocasio-Cortez, hon har väl sagt att nu är det målet att förstöra livet för så många Trumpanhängare som möjligt. Vad vi ska göra, vi ska cancel dem så mycket som möjligt. Så att retoriken bland demokrater, höga demokratiska politiker, de gapar och skriker om hur toleranta de är och att Trump är problemet, men det kommer till kritan. Det är demokraterna som är de värsta. Det är bara så, punkt slut. Mm. Det är de som nu kommer att göra allt för att förstöra livet på människor som har stött Trump, röstat på Trump eller har varit med på något sätt, arbetat med honom. Och det visar det här hyckleriet helt enkelt. Man påstår att man är tolerant, men man gör allt för att vara intolerant sen.
Mm. Ja.
Och media faller för det gång efter gång.
Mm. Något mer?
Ja, en stor riktig bomb som droppades bara för ett par dagar sedan. Det var Axios, som är en stor tidning här, en nättidning här i USA. Om du vet om Eric Swalwell, han är ju då kongressledamot då från Kalifornien. Han har ju pratat mycket om, han var en av dem som drev då den här tesen om att Donald Trump är en rysk agent och då köpt av Ryssland för att, och allt det där va. Han var de som, en verkligen drivkraft bakom det här Rysslands hoaxet helt enkelt. Yes, Russiagate, precis. Ja. Det har visat sig nu att Kina har infiltrerat kinesiska kommunistpartiet och infiltrerade med spioner massa demokratiska politiker i Kalifornien, inklusive Eric Swalwell. Så det de tydligen gjorde nu, det här är en riktig bomb som droppade för bara ett par dagar sedan. Så Kina då infiltrerade spioner via så kallade internships. Det är program då, man ska säga, att Kina lyckades få kinesiska spioner att bli, vad ska man säga, interns. Vad heter det på svenska?
Praktikanter och sånt kanske.
Praktikanter på höga demokratiska politiker från Kalifornien. Och även i princip prostituerade. De skickar massa unga kvinnor till politiker i Kalifornien, framförallt demokrater, för att sen då skapa vad ska man säga, romantiska sexuella förhållanden med de politikerna va. Eric Swalwell är en av dem som hade minst en praktikant, och allt har inte kommit fram nu. Det ligger säkert väldigt mycket mer under som inte har kommit fram. Det kommer att komma fram va. Men han är i alla fall en som har blivit infiltrerad totalt av Kina och kinesiska spioner helt enkelt. Så han är, det är väldigt pinsamt för honom när han står och pratar om hur viktigt det är att ha säkra val och säkerhet, och anklagar Trump för Russiagate och allting, och Swalwell själv hade kinesiska spioner i sitt eget kontor som helt enkelt visste exakt vad som pågick med politiken hos honom.
Ja, och Eric Swalwell, han var ju också en av de här demokratiska primärvalskandidaterna i våras och förra året.
Precis.
Och sådär. Och då hade han en väldigt hård ton mot vapen. Det var ju liksom det som var en av hans kärnfrågor då. Så att, ja, tur att han inte var president då. Mm.
Ja, verkligen. Ja. Så det här är precis som det är med Hunter Biden som nu har exploderat som en stor bomb. Så det här är precis samma sak, en jättestor grej som kommer fram. Och precis som med Biden kommer att komma fram mycket mer information under de närmaste veckorna, och det är precis samma det här med Swalwell, och då höga demokratiska politiker i Kalifornien var infiltrerade av kinesiska spioner helt enkelt. Det kommer komma fram mycket mer information nu. För att den första storyn släpps ju då, och sen så kommer folk att gräva som bara den.
Ja, verkligen. Lite om valet också. Så här. Det är ju så här att Trump fortsätter sina stämningar, och delstaten Texas, de har nu gjort en stämning där de vill att högsta domstolen ska avslå valresultat. Men högsta domstolen har sagt nej till en annan stämning. Alltså, då är det inte bara en lokal domstol, utan det är högsta domstolen som med 9-0 röster, alltså alla domare, röstade ner det här. Och det var ju Trump-teamets krav då på att man skulle avslå certifieringen av Biden som segrare i Pennsylvania, och högsta domstolen sa blank nej, man gjorde det här i tisdags. Så att Trumps chanser, de försvinner väldigt snabbt. Så att nu, han får hoppas nu på det här i Texas då, att den, liksom det beslutet kan leda någonstans, men inget tyder på det. Men det är det senaste i den här processen som Trump driver parallellt då. Och den här processen, den påverkar också valet i Georgia, senatsvalet, runoff-valet som ska hållas där då den 5 januari. Och nu har det framkommit att demokraten Raphael Warnock, som utmanar republikanen och den sittande republikanska senatorn Kelly Loeffler, han är ju predikant, och han har, det har kommit ut en video där han pratar om att USA är rasistiskt och sexistiskt, och han låter väldigt mycket som den här, som Obamas pastor Jeremiah Wright. Och det låter i princip som en kopia på honom, han som sa God damn America och så vidare. Så att det här kommer inte att gynna Raphael Warnock, och det är bra då om man är republikan.
Ja, absolut. Jag tänkte också bara nämna att 16 delstater har hoppat på det här Texas-tåget nu. Så det är Texas och 16 andra delstater, 17 tror jag tillsammans, som ligger bakom stämningen nu med hos Supreme. Jag vill bara nämna det som det.
Ja.
Och på tal om jag tänkte så här, på tal om stämningar. Facebook, vi har ju pratat mycket om det, att Facebook håller ju då på de har ju då, vi vet ju, social media, Twitter, Facebook och så vidare, de håller ju på och tystar och mörklägger för konservativa och så vidare va. Nu i alla fall 47 delstater, inklusive min delstat här i Vermont, har ju nu stämt Facebook, och även justitiedepartementet, federal government, har stämt Facebook nu för att man har helt enkelt brutit mot antitrust laws. Med andra ord, det som Microsoft genomgick för typ var det 20-25 år sedan ungefär, att Facebook har för mycket makt. Så att målet är nu för bland 47 delstater och federal government att bryta upp Facebook i flera små företag. Därför att Facebook har för mycket makt, de gör vad som vill. Alltså Facebook börjar ligga mer och mer risigt till. En stor anledning till det är faktiskt att både demokrater och republikaner inser. Republikaner, för ett stort problem, det är ju då att konservativa blir ju, de blir mörkade och blir nedtystade på de här plattformarna, va? Inte minst Facebook. Och bland demokraterna så är det mycket just att Facebook samlar in så mycket data och ingen vet vart tusan den datan går. Och sen så ser man att datan har blivit kompromissad, någon som har stulit datan och så vidare, va? Så att det är många olika faktorer nu, men jag tror att båda partierna är överens om att man måste göra någonting åt Facebook helt enkelt, punkt slut.
Det här med Microsoft som du nämnde, alltså vart de liksom uppbrutna på något sätt, jag minns inte det där.
Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag får ta och läsa igen, jag minns bara att de gjorde det när vi pratade om det, men jag vet inte om de blev uppbrutna eller inte, det är någonting som vi kan kolla upp till nästa gång, kan jag tänka mig.
Just det. Faktiskt. Ja, har vi något mer?
Michael Flynn är äntligen domaren Emmett Sullivan i Dallas som har översatt Michael Flynns case. Han vägrade ju då följa, för att göra en lång historia kort, så han ville ju då inte följa. Så Michael Flynn, en högre domstol i Texas, en högre domstol vill helt enkelt frikänna då Michael Flynn. Han var frikänd, så de skickade en order till den lägre domaren att helt enkelt lägga ner fallet, men domaren vägrade, för domaren är aktivistdomare, va? Och sen Donald Trump i alla fall gav ju en full pardon för Michael Flynn, och domaren, samma domare då, Emmett Sullivan, vägrade att ge pardon. Han liksom bara vägrade att samarbeta med det. Utan han skrev istället ihop en massa dokument som sa att den där pardon som Trump gjorde, den var inte gällande, för den var alldeles för generell. Det var inte tillräckligt specifikt, den var för generell. Men nu i alla fall så 16 dagar senare efter den där pardon, det var 17 dagar senare, så i alla fall så gav han upp den här domare Sullivan och sa att nu okej, nu ger jag mig, nu lägger jag ner fallet helt enkelt. Va? Så det var en total aktivist som vägrade följa en högre domstol, som vägrade följa en presidential pardon, enbart för att han var förbaskad på Michael Flynn. Och det visar ju också att när aktivister infiltrerar rättssystemet, hur galet det kan bli alltså.
Ja, men verkligen. Nej, och det visar ju extremt, alltså aktivistiska just demokraterna är. Och ja, verkligen. Ja, något annat?
Ja, Elon Musk, om du har talat om honom. Det är han som gjorde det här SpaceX och Tesla och allt det där. En av grundarna till PayPal dessutom. Han ska nu flytta från Kalifornien till Texas. Han har sagt rakt ut att Kalifornien är vansinnigt. Det är för mycket galen politik där. Framförallt är det så mycket regleringar som gör att det går inte längre att driva företag i Kalifornien. Så vi ser den här trenden. Allt fler företag flyr från Kalifornien till Texas och Arizona. Och det är liksom det. Vänsterpolitiken ser vi går åt skogen helt enkelt.
Ja, verkligen. Något annat?
Ja, det var ett par saker och ting här, såg jag. Ja, det var ungefär allt, jag tror jag, förresten.
Ja.
Går igen okay. Mina grejer.
Ja, precis. Ja, vi gör uppdateringar så ofta så vi kan. Vi återkommer med fler saker om en dag. Precis. Tack, tack Björn.
Det gör vi. Tack så mycket.
Det var avsnitt 1245 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.